Vår predikotext idag på bönsöndagen, den hämtar vi från Johannes evangeliet, det är 16 kapitlet från den 23 versen. Jesus talar och säger: den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Jag säger er sanningen, vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig. Detta jag talar till er i liknelser. Men det kommer en tid när jag inte längre ska tala till er i liknelser, utan öppet förkunna för er om Fadern. Den dagen ska ni be i mitt namn. Jag säger inte att jag ska be till Fadern för er. Fadern själv älskar er, för ni älskat mig och tror att jag har utgått från Gud. Amen. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. När det kommer en stor artist till en stor stad, då vill människor stå i kö för att få biljetter. Och är man villig att betala 3, 4, 5 000 kronor, då kan man få en biljett i den gyllene cirkeln, längst fram vid scenen, allra närmast artisten. Då känns det nästan som att man känner henne eller honom. Har man ytterligare pengar och kontakter kan man få ett backstage-pass. Då får man följa med tillsammans med andra lyckligt lottade och vara med i logen och se idolen på ännu närmare håll. Man kanske till och med kan få en selfie. Det är svårt att komma nära en känd person. Kanske ännu svårare en verklig makthavare. En statsminister, en president eller en ordförande i EU. Det är svårt att få tillgång till dem. Om det är något man vill fråga. Om ni känner att ni har en jättebra idé som ni vill framföra till Magdalena Andersson. Det är svårt. Eller om ni tänker att ni har ett bra argument som Putin kanske skulle lyssna på. Om ni bara fick prata med honom. Kanske han skulle avbryta kriget. Att det är svårt att få kontakt, eller hur? För mäktiga människor, de har ont om tid för sådana som oss. Hur är det då möjligt att Gud som styr över universum inte bara kan tänka sig att lyssna på oss, utan uppmanar oss att be? Vill att vi ska vända oss till honom. Hur är det möjligt? Vi som är syndare och egentligen är ovärdiga. Vi får be till Gud på grund av Jesu frälsningsverk. På grund av påskens under som vi har firat. Då står inte längre våran synd som ett hinder mellan oss och Gud. Det kan ju vara så ibland, det kanske ni har upplevt, att man vill prata med någon och så känner man det finns hinder mellan oss. Jag når inte fram. Det kanske finns ovänskap eller en outredd konflikt som gör att den andra inte vill lyssna riktigt. Det kanske ser ut som att de lyssnar, men ni märker att ni får inget gensvar. Ännu värre än så är det med synden inför Gud egentligen. Utan Jesu verk så kan vi inte be till Gud. Då kan vi inte vädja till honom. Det är tack vare att hans enfödde son har dött för våran synd och vunnit förlåtelse för den som vi får komma inför Herren. På grund av påskens under så är Guds vrede stillad. Vi behöver inte heller närma oss honom med skräck i våra hjärtan. Ni ser så snälla ut allihop, men kanske är det någon som har blivit uppkallad till rektorn. Det blev jag på högstadiet. Då är man lite rädd. Och det enda rektorn kunde göra var att stänga av en från skolan någon dag. Det gick bra i mitt fall. Men tänk vad rädd vi skulle vara om vi skulle behöva möta Gud med alla våra synder. Och stå inför honom utan att vara förlåtna. Det skulle vara jättehemskt. Både Paulus och Martin Luther vittnar om att de kände rädsla för Gud innan de förstod evangelium. De var rädda för domen. De förskräckta och bedrövade och skräckslagna över sin egen synd. När de trodde att det var de själva som på något sätt skulle betala syndens pris. På grund av påsken så är vi också arvingar när vi kommer inför Gud. Vi är inte främlingar som på något sätt ska försöka lämna fram ett CV och säga: du kan väl lyssna till min bön, för jag har ändå försökt tjäna dig här. Vi är medarvingar till det himmelska riket. Han känner oss redan. Vi får be till Herren därför att vi äger tron. Jesus talar om det i dagens text. Han säger: Fadern själv älskar er för att ni har älskat mig. Fadern själv känner er för att ni känner mig. Han säger på ett annat ställe: jag och Fadern är ett. Alltså, genom tron så äger vi också Guds kärlek på ett särskilt sätt. Gud älskar alla människor och vill att alla människor ska komma till insikt om sanningen. Gud vill att alla ska komma till himlen. Men de som har kommit till tro på hans son älskar han på ett särskilt sätt. Vi är del av hans familj. Och det är därför Jesus använder de här liknelserna som vi hörde i våran evangelietext idag. Om hur en far vill ge goda gåvor till sina barn. Om de ber honom om något gott, då ger han inte dem något ont. Eller hur? Och det är så vi ska tänka på vår himmelska fader när vi ber honom om någonting. Han är vår pappa. Han vill oss väl. Jesus säger: Gud hör era böner för att ni tror på mig och för att ni tror att jag har utgått ifrån Gud. Det är alltså tron på Jesu person, vem han är, och hans verk, vad han har gjort, som gör oss till Guds barn. Och som gör att vi kan komma inför Guds tron. Det är inte tron att Jesus säkert fanns för 2000 år sedan. Det är inte tron att Jesus var kärleksfull och god. Det är inte tron att Jesus hade mycket goda idéer och verkar vara för jämlikhet och alla människors lika värde. Det är inte den tron som ger oss tillträde till Guds majestät. Utan det är tron på att Jesus är sann Gud och sann människa. Det är tron på att Jesus har dött för våra synder och uppstått för vår rättfärdiggörelse. Det är den tron som gör oss till Guds barn. Vi får vända oss direkt till Gud, vill Jesus undervisa om i dagens text. Direkt till Gud. Man säger ju ibland inom affärsvärlden: cut out the middle man. Det låter lite hårt. Alltså, försök göra det av med mellanhänder som lägger på lite prishöjningar. Tänk att handla direkt av grossisten. Då får man bättre pris, tror man i alla fall. Inom många religioner finns det sådana här mellanhänder. Har ni tänkt på det? Inom islam så kanske man vill vända sig till profeten i första hand. I gamla testamentet, det är inte en annan religion men det finns kvar, så är det prästen som ber och folkets vägnar. Har ni tänkt på det när jag läste i gamla testamentet? Det var inget förbud för vanliga människor att be till Herren. Men prästen hade ett särskilt uppgift att bära fram folkets böner inför Gud i templet. Men också inom hedniska religioner, i New Age, finns en stor mängd mellanhänder. Gurus som tar betalt för olika kurser. Beroende på vad man vill ha hjälp med. Om det är heliga stenar, eller om man behöver justera sina chakras. Eller kanske man har problem med sin aura. Då kan man betala pengar för att någon som är liksom en mellanhand med mig själv, mellan mig själv och den kosmiska kraften, kan hjälpa mig på olika sätt. Inom katolicismen tyvärr så är det vanligt att man drar sig lite för att be direkt till Gud. Det känns lite tryggare att be till Maria, Jesu moder, en vanlig människa. Eller kanske till helgonen. Något skyddshelgon som tar hand om dem som är på resa. Då ber man till honom. Eller något annat skyddshelgon som tar hand om de sjuka. Då ber man till henne eller honom. Egentligen påminner det mest om hedniska naturreligioner. Men Gud säger, vi får be till honom utan mellanhänder. Vi behöver inte gå till någon annan. Inte ens till en präst eller pastor och säga, be för mig. Det är inget fel med det. Men vi får be direkt, från hjärtat. Vi behöver inte ha ett visst antal poäng teologi för att be till Gud. Vi behöver inte först bli kunnigare i Bibelns lära innan vi kan be till honom. Vi behöver inte först rena oss och göra oss värdiga innan vi ber till honom. Utan vi får be till honom just sådana som vi är. Vad ska vi be om då? När vi får lära oss att det är fritt fram att be. Vad ska vi be om? Där så får vi lite vägledning av Bibeln faktiskt. Vi fick höra i våran evangelietext idag när Jesus lär lärjungarna att be Fader vår. Och Fader vår är ju en bön som vi har bett många fler gånger än vad vi kan minnas. Och det är lätt att glömma vad den innehåller. Men konfirmanderna brukar vi ibland dela upp den i olika böner och tala om en sak i taget. Och det som är intressant när man gör det, det är att det egentligen bara är en av de här bönerna, endast en av dem, som handlar om det världsliga. Ge oss idag vårt bröd för dagen. Har ni tänkt på det? Saltarsalmerna, de ger oss också vägledning om hur vi ska be. Och där ser vi att tacksägelsen, att psalmisten tackar för gåvor som han redan har fått. Som folket redan har fått, nationen. Det tar mycket stor del. Det är lätt för oss, tror jag, i vårt böneliv, i våra böner, att överbetona begäran. Alltså, jag skulle vilja ha det här och det här. Kan du hjälpa mig med det här? Och också överbetona det världsliga. Bibeln verkar försöka knuffa oss lite i motsatt riktning. Så att vi inte glömmer av det andliga. Och att vi inte glömmer av tacksägelsen. När vi läste pastorsutbildningen. Då var det en av våra lärare som sa så här. Ett sunt böneliv, menar han på. Det bör ha fyra delar. Och det är bra att försöka sträva efter någon typ av balans där. Det man bör göra i sitt böneliv det är att tacka för världsliga välsignelser. Saker vi redan har fått. Och det andra är att be om världsliga välsignelser. Det tredje är att tacka för andliga välsignelser som vi redan äger. Och det fjärde är att be om andliga välsignelser. Men tänk att när det ändå är bönsöndagen, låt oss stanna upp lite grann inför vad det skulle kunna vara. Det här är inget recept på hur ni ska be där hemma. Men det är ett sätt att inventera kanske lite grann. Vad finns det för världsliga välsignelser att tacka för? Vi kan ju tacka för livet självt. Eller hur? Som Arya Sayonma. Jag vill tacka livet. Sjöng. Det kan vi också göra. Det blir väldigt fint att få leva. Eller hur? Att just vi får leva i Guds skapelse. Det är någonting att vara tacksam för. Varje dag egentligen. En dag av nåd. Vi kan tacka för fred. Inte minst när kriget pågår så nära oss. Vi kan tacka för den frihet vi har. Åsiktsfrihet. Religionsfrihet. Frihet att samlas. Vi kan tacka för den familj vi har. De vänner vi har. Den kärlek vi möter hos andra människor. Vi kan tacka för bröd för dagen. Att vi får äta oss mätta. Att vi har tak över huvudet. Att vi har försörjning. Ni kan säkert komma på mycket, mycket annat. Vad kan man be om då när det gäller världsliga välsignelser? Ni ber säkert om olika saker. Men vi kan be om god hälsa för oss själva och för andra. Vi kan be att Gud ska skydda och bevara oss mot våld och olyckor. Men också mot oro och ångest och depression. Vi kan be att Gud ska bevara vår familj. Bevara våra vänskapsband. Vi kan be för arbete och försörjning. Vi kan be om att få fortsätta leva i fred och frihet. Att det finns nästan hur mycket som helst. När jag brukar göra den här övningen med konfirmanderna, då är det oftast lättast att komma på saker i de här två första boxarna. Vilka världsliga välsignelser vi kan tacka för och vilka världsliga välsignelser vi kan be om. Och sen när man kommer till de andliga välsignelserna, då kan det vara lite klurigare. Men vi kan tacka för frälsningsplanen. Att Gud av evighet tänkte ut en plan för hur han skulle rädda oss undan synden och undan döden. Vi kan tacka för nådemedlen. För att vi får fira nattvard. För att Gud har gett oss dopet. Vi kan tacka för vår egen omvändelse. Tänk att just jag får vara en kristen. Nu när jag fått lära mig att det inte handlar till någon del om min egen värdighet. Då finns det ännu större anledning till tacksamhet. Vi kan tacka för god andlig undervisning. För att människor genom våra liv har undervisat oss och pratat om Jesus. Förklarat för oss vem Jesus är och vad han har gjort. Hjälpt oss med frågor vi har haft. Tänk vad många det är. Inte bara pastorer och lärare i kyrkan utan medkristna som har hjälpt oss på vägen. Vad kan vi be om då? Vad kan vi be om när det gäller andliga välsignelse? Vi kan ju be för att den här frälsningsplanen ska fortsätta att förkunnas. Att folk ska fortsätta att berätta allt det här fantastiska Jesus har gjort. Att de goda nyheterna, evangelium betyder ju goda nyheter, att de ska fortsätta att spridas. Vi kan be för alla missionsprojekt ute i världen. Vi kan be för de som förkunnar evangelium även där det är förknippat med livsfara. Vi kan be för de som bor nära oss att de ska få höra evangelium, kanske av mig. Vi kan be om en ännu starkare vilja att bruka nådemedlen, ordet och sakramenten. Att vi verkligen förstår deras värde och längtar efter att få höra avlösningen. Vi kan be för själars frälsning. Vi kan be för att vi själva ska vara salt och ljus i världen. Goda förkunnare som predikar evangeliet både med våra handlingar och med våra ord. Vi kan be för enighet mellan kristna. Det finns nästan hur mycket som helst. Men det är bra, tror jag, att stanna upp lite grann och reflektera över. Vad ber jag om? Har jag en sån här balans mellan begäran som Gud uppmanar till? Det är inget fel att be om saker. Kan jag få det här och kan jag få det här? Be och ni ska få, säger Jesus i två av våra texter idag. Det är inget fel. Men har jag en balans mellan begäran och tacksägelse? Har jag en balans mellan det världsliga och det andliga? Det kan vara bra att fundera på. När vi tackar Gud, då gör vi det för att han förtjänar att tackas. Absolut. Men vi gör egentligen inte det för att han inte ska bli sur. Det behöver vi inte tänka på. Utan han vill ju att vi ska tacka honom. Därför att när vi gör det så undervisar vi oss själva egentligen. Vi påminner oss själva om vilka välsignelser vi äger. Jag pratade med en familj för några år sedan som var med om en villabrand. Jag kommer inte ihåg hur den hade startat, men de kom hem och så var det bara rykande små stumpar kvar av ett trähus. Bara aska. Allt var förstört. Grunden var kvar förstås. Och det är ju en sån där chock förstås. Att bli av med allting på en gång. Och så ska man sätta sig när man har kommit över chocken och försöka göra en lista över allt man ägde. Tänk vi som lever i ett sånt rikt land. Vad lång tid det tar. Vad lång tid det tar att göra en sån lista över allt vi äger. För dem var ju här någonting ganska dystert att göra. Men när vi ska tacka för gåvor som vi har fått, då är det ju glädje. Tänk vilken lång lista det blir om vi ska tacka Gud för allt vi har fått. Men det blir inte en lista där vi liksom ska bråka med ett försäkringsbolag så där och säga, jo, men jag tror att den var värd några hundra kronor mer. Utan det blir bara glädje. Vi får vara tacksamma. Vi får glädjas över hur många poster det skulle bli om vi skulle skriva ner allting Gud har skänkt oss. Jag vill säga några ord också om hur bönen tas emot. När man läser, jag tror det heter informatik, då får man lära sig lite grann om kommunikation. Och så säger de att det finns alltid en sändare när det är kommunikation. Och så finns det en mottagare och så finns det ett budskap. Och så är det i bönen också. Människor som inte tror på Gud säger ibland, det är säkert nyttigt att be. Man får prata av sig och sätta ord på sina upplevelser. Men vi som känner Gud vet att det finns någon i andra änden som lyssnar. Och när vi ber så ska vi tänka på mottagaren, Gud själv. Jesus säger, vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge. Det är någonting annat än att bara prata ut om sina problem. Det finns en sån aspekt av bönen, att det är nyttigt för oss att sätta ord på vad som oroar oss. Eller glädjer oss. Men den troendes bön når en mottagare som alltid lyssnar. Som alltid vill hjälpa. Och som är mäktig nog att hjälpa. Han säger inte, nu har det gått en timme, din tid är ute. Nu är det dags för nästa klient. Utan han är alltid tillgänglig för oss att lyssna. Men framförallt, han lovar att hjälpa oss. Be och ni ska få. I Nya Testamentet ser vi flera olika uppmaningar och flera olika påminnelser om att vi ska be ofta och ihärdigt. I en av de andra texterna för den här söndagen, bönsöndagen, så talar Jesus om änkan och den orättfärdiga domaren. Kommer ni ihåg den liknelsen? Då talar Jesus om att det är en änka som går till en orättfärdig domare för att få rätt i en tvist, antar vi. Och domaren är orättfärdig och struntar i henne. Hon har ingen maktposition. Han behöver inte lyssna på henne. Men hon är ihärdig. Hon kommer tillbaks gång efter gång. Och då säger Jesus, till slut kommer den orättfärdig domaren att ge upp och ge henne rätt bara för att slippa hennes tjat. Gud är inte en orättfärdig domare. Men Jesus försöker säga att ni är ju ihärdiga när det gäller annat. Var också ihärdiga i er bön till er himmelske fader. Vi får många löften om bönhörelse. Men vi förstår också Bibelns undervisning om bönen. Att svaret inte alltid blir det vi har tänkt. Och inte alltid när vi har tänkt. Ibland blir bönesvaret från Herren fördröjt. Och ibland blir svaret på våra behov något annat än det vi hade tänkt ut, som vi trodde var det bästa. Gud vill att allt ska samverka till det bästa för dem som förlitar sig på honom. Så därför får vi inte alltid det vi ber om. Men vi får alltid det vi behöver. Gud hör alltid vår bön och ger oss det som är bäst. Del av tron och förtröstan är att inte ge upp när vi inte får de bönesvar vi egentligen hade önskat. Eller inte så snabbt som vi hade velat. Ibland kan vi se kanske en parallell hos barn som ber om saker som inte alltid är det bästa för dem. Och föräldrar som vill deras allra bästa men ändå säger nej. Kanske för att det de ber om är farligt. Eller kanske för att det de ber om inte är farligt i sig men gör att de missar något annat som är bättre eller viktigare. Vi ser i Bibeln både exempel på människor som hanterar rikedom på ett bra sätt. Jag tror att vi kan säga Abraham är en av dem. Men vi ser också exempel på dem som hanterar rikedom illa. Vi kan nog säga Salomo där. Som ett exempel. Vi ser att vi hanterar olika gåvor på olika sätt. Och vi bör förlita oss på att Gud vet vilka gåvor och på vilket sätt och när vi mår bäst av att få dem. Gud lyssnar till våra böner. Gud vill att vi ska be till honom. Han vill det därför att han vill visa sin kärlek till oss. Och han vill att vi ska påminna oss själva varifrån den sanna hjälpen kommer. Ibland glömmer vi det. Ibland försöker vi alla möjliga andra saker först innan vi kommer ihåg. Just det, jag kan ju be om det här. Eller hur? Vi ska inte glömma bönen. Vi ska inte glömma Jesu uppmaning. Guds inbjudan. Eller vad bönen kan åstadkomma. Amen. Låt oss be. Käre himmelske Fader. Vi tackar dig för att vi får komma inför dig med våra innersta tankar och önskningar och behov. Fyll oss av tacksamhet över alla de goda gåvor som du redan har gett oss genom vårt liv. Hjälp oss att vända oss till dig både i stunder av nöd och i stunder av lycka. Hjälp oss att samtala med dig i bönen, i livets alla skeden. Så att vi inte ger upp när vi har det svårt och inte glömmer dig när vi har det gott. Vi ber i Jesu namn. Amen.